Jag älskar tanken på att vara sårbar. Men när det väl gäller är det tufft. Tänk vad skönt det hade varit att få en garanti på att min utsträckta hand inte möts med en vänd rygg.
Jag hade en krissituation i mitt äktenskap för många år sedan när jag upplevde att jag blev totalt blottad, naken och samtidigt fri. Det var jag som hade betett mig fel och jag blev följaktligen tvungen att möta min egen uselhet och sårbarhet. Det är bland det bästa som har hänt mig. Jag heter Maria Bialotter.
Jag heter Anna Eriksson Skarin. Och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Ja, då kör vi vidare. Dags att podda lite. Vi börjar med att hälla upp som vanligt. Vill du börja med att checka in, Anna, medan jag häller upp te?
Oj. Alltså hur jag har det, vad jag tänker på, vad...
Vad du känner.
Vad jag känner.
Det här handlar ju om känslor. Just. För bövlen.
Alltså jag känner mig lite så här förväntansfullt nervös. Alltså det här med sårbarhet är ju superspännande. Men det är ju inte lätt. Så jag känner mig nog, ja men du vet, om jag vore en slalomstjärna. Så kan jag tänka mig att det är så här man känner innan man hör här pip, pip, pip. Eller hur det nu låter. Och man ska åka liksom. Så. Jag bara väntar på att det ska börja pipa.
Mm.
Hur har du det?
Jag var väldigt lugn innan vi tryckte på play. Kanske att jag är ungefär där du är också. För att, jag märkte ju det när jag skulle läsa mitt intro här. Som jag skrev utan att känna så mycket. Och nu när jag läste på för att jag skulle läsa upp det. Så hände någonting väldigt tydligt och konkret i kroppen. För jag kastades nog tillbaka till den här situationen. Och att det finns en massa skam i att utsätta andra människor. Att svika andra människor och så. Men jag har bestämt mig för att prata om det. Men det pulserar. Jag fick lite puls. Alltså hjärtat dunkar rätt friskt här inne, känner jag.
Mm.
Men det gör ju också att jag känner mig levande. Och i kontakt med mina känslor och minnet av det här. Och, ja, men det gör ju att jag är i sårbarhet. Just här och just nu. Och det är mänskligt.
Och just att vara i kontakt med sin sårbarhet. Det är ju att ha tagit en risk. Att befinna sig på en plats där man inte vet hur det kommer att gå. Där man inte har någon garanti. Så det är det som ger sårbarheten en sån förbannad nerv. Om man tänker sig då att man kan ju inte vara... Man har ju inte varit modig om man inte också har varit sårbar.
Men ska vi göra så att vi gör det här till ett dubbelslalomlopp och så åker vi?
Yes.
Det är bara att åka.
Det är bara att åka. Nu ska jag riva upp min tepåse.
Ja. Hur är du, ska vi börja med nakenchocken? Vi avslutade ju med det i förra avsnittet. Mm. Och för dig som ännu inte har sett vår releasefilm. Där finns det ju ett visst mått av nakenhet. Du kan titta på i vår YouTube-kanal. Som självklart heter Känslosmart. Sen finns den också på vår Facebook-sida. Som lades ut vilket datum om man vill scrolla ner till den.
25 augusti.
2019. Så antingen så pausar du nu och letar reda på filmen, tittar på den. Eller så lyssnar du och sen tittar på filmen. Vad var det som hände i dig när du steppade ju fram. Det här är en ganska komisk film som vi tyckte blev jättebra. Och det är filmaren Jennifer Glans på Svartpunkt som kom med idé och filmade och klippte allt det här. Jätteroligt. Och vi var väldigt på och du steppade fram och sa, ja men jag kan vara den som visar rumpan, det är inga problem. Jag vet inte ens vad jag har för trosor på mig. Så du...
Jag trodde jag hade ett par så här ordentliga svarta och sen när jag klarar av en brallorna så inser jag att jag har ett par så här du vet, urtvättade blå och vitrandiga.
Ja, och jag tyckte att jag blev lite förvånad. Att du steppade fram och gjorde det här. För jag är ju den som, så här, om man ska, jag är lite mer teaterapan. Och, så jag tänkte att, nej men
du är ju exhibitionisten av oss två. Eller var det?
Nej, exhibitionist skulle jag nog verkligen inte kalla mig själv. Tvärtom, men jag hade tagit på mig mina finaste trosor. För jag tänkte, jag kommer ju vara den som åker på det här. Jag tror inte att Anna kommer vilja göra det. Så att jag blev liksom lite överrumplad, för jag hade nästan laddat inför det här liksom. Rakat benen och allting, och du bara, oj, jag vet inte när jag rakade benen sist, säger du. Men sen hände ju någonting när liksom filmen blev klar och den, liksom, det blev så här, nu ska vi trycka på liksom sänd och skicka ut den här i universum.
Eller ja, det som hände var ju att när vi spelade in filmen så tänkte jag att det vore roligt om vi tog roller som inte var de förväntade rollerna.
Mm.
Så att vi vände på det. Och jag är ju den som står och biter på naglarna liksom, inför saker. Och du är den som ofta är peppad.
Mm.
Och så då tyckte jag att det vore liksom, det är liksom att skruva upp volymen en bit till att, ja, att vända på det. Så det kändes rätt självklart. Och i teorin så är jag ju väldigt modig. men jag tror att när vi spelade in så var det ju inte, då var det ju ingenting som krävde något mod. För att gå runt i trosorna inför Jennifer och dig. Och
hennes man som också var med.
Ja.
Mm. Fast vet du, det tycker jag, alltså på riktigt, hade det varit mer utmanande för mig än att synas på film med rumpan bar.
Fast vi var ju där och lekte film och jag var, du vet, så här adrenalinfull.
Ja, jo, så, men det så var för mig var det
inte, nej, men det var inte alls läskigt. Det var hur oladdat som helst. Och sen var det när vi fick se på filmen och Jennifer visade det på sin telefon, eller om det var att jag tittade på, ja, jag såg i alla fall på en liten skärm, och det slog mig att man kan pausa och att man kommer att kunna titta på den här på en väsentligt större skärm. Och att det är förmodligen tillräckligt bra upplösning, du vet, för att kunna visa på en bioduk. Att någonstans där så drog det igång en väldig massa saker i mig. Och jag hamnade liksom i den här skammen. För att, nej men jag som ser ut som jag gör, jag får inte lov att visa mig. Eller liksom, min kropp är inte liksom, jag har inte fått några tecken alls från samhället att jag duger. Att visa upp mig, utan att En kropp som jag har, den ska man liksom gömma undan. Den får liksom på nåder vara med under kläder.
Mm.
Så jag tror att det var det som väcktes. Och sen var det så här, men gud, ingen kommer vilja vara kompis med mig. Min man kommer inte vilja vara gift med mig om han dels då ser hur min rumpa ser ut på riktigt. och sen och att jag liksom gör mig själv till ett sånt åtlöje.
Mycket tankar kring det där.
Ja, verkligen.
Ja, och vad alltså vad hände då i dig, alltså när de här tankarna drog igång, alltså vilka känslor trampade du runt i?
Alltså jag blev ju väldigt stressad. Det skapar liksom en stress i systemet. Just för att jag då gjorde någonting som alla liksom mina, ja men som fick, du vet, hela larmsystemet, varenda liksom klocka i hela systemet att börja ringa liksom. Att, ja men nu kommer du bli utkastad ur grottan liksom, din sista stund är kommen. Så det var nog liksom, ja men panik kanske.
Ja, du pratade ju om att jag måste nog stänga ner mina sociala medieappar liksom och gå in, låsa in mig nu. Jag tror att, alltså jag kan ju känna igen mig i det där. Jag tror att jag också hade liksom haft, om det var jag som hade stått där i trosorna, så hade jag också haft jobbigt med det. Just för det här liksom, tänk om människor trycker på paus och liksom, tänk om det går liksom, jag vet inte ens om det går, men du vet, dra ja, upp den precis. Så att man kommer in och ser varenda liten cellulit. Nu är det jättetaskigt av mig att prata om det här, men nu pratar jag liksom om min egen, vad jag hade känt och tänkt liksom. Och varenda normal människa vet ju att celluliter är ju vardagsmat när man är kvinna. Det har ju alla liksom. Så det är inga konstigheter. Det är möjligt att någon under 17 ännu inte vet vad vi pratar om. Men å andra sidan kanske man inte lyssnar på den här podden om man är under 17. Så att, men jag tänker ju att Mia Skäringer, hon kliar av sig liksom naken på, eller inte naken, men väldigt bar på Globen. Och det finns ju det här med kroppsaktivism och, alltså det finns ju många liksom idag som, vi håller ju på att ta, alltså jag tänk på det du sa, att min kropp, jag har inte fått några signaler från samhället att min kropp duger eller vad du sa.
Mm.
Och där går vi runt, de flesta av oss misstänker jag, och tänker precis den tanken eller något liknande, eller känner något diffust i oss som egentligen är den tanken liksom. Och där har det ju hänt mycket med kvinnor och män, men jag tänker nog mer på kvinnor här, just som kliver ut, visar sina kroppar, Stina Wolter exempelvis, en av de mest kända där, och tar det här liksom, hämtar hem det här. Så här ser en kropp ut. Så här är det att vara människa. Och det är ju, alltså, det är ju att ställa sig i rampljuset och att vara sårbar och så himla viktigt. Modigt. Jag är jätteimponerad av dig, Anna.
Mm.
Mm. Som inte bara säger, nej, det här är för läskigt, vi måste ta om. Vi byter roller. Vi tar en filmdag till. Liksom, ja. Du hade ju kunnat bara säga, nej, jag vill inte.
Men jag tror att det som gör att jag kunde stå kvar i det när jag hade den här paniken, det är ju att jag är liksom tränad i den här självregleringen. Jag menar att jag också vet att saker som känns väldigt stora i mitt liv liksom inte gör det utanför mig själv. Ja, har man jobbat med marknadsföring så vet man ju att man tror att nu släpper vi det här, det kommer bli världens grej. Ja, och förmodligen så kommer absolut ingen bry sig. Det känns mycket för mig, det känns väldigt stort i mitt liv, men det är ju ingenting som kommer att få någon att, du vet, liksom stanna bilen på motorvägen och bara, va? Eller liksom starta ett politiskt parti, eller ens liksom, du vet, nej, men det kommer ju inte påverka någon.
Det händer inte alls så mycket, nej. Andra, trots att det händer jättemycket i mig själv. Mm. Ja, men som vi pratade om med Peter Järdenfors, kognitionsvetare, som vi intervjuade för boken. Jag tror det var tillsammans med honom som jag kom på där i samtalet att just det, när jag var yngre, unga vuxenåren och framförallt tonåren, så trodde jag att om jag gick över ett torg så trodde jag att alla tittade på mig. Och jag måste ju gå med rak i ryggen och se självsäker ut liksom. Mm. Att jag verkligen kände mig iakttagen. Och det här var ju långt innan sociala medier fanns. Men det var ju liksom, det är samma mekanism. Att man tror att det som pågår i mig ska vara viktigt och relevant för andra.
Ja, och att det liksom är så himla stort liksom. Att det, mm. Nej men, det som är, det är ju en petitess för andra människor. Det kommer inte liksom påverka hur de tänker särskilt mycket alls.
Nej, men den responsen vi har fått är ju att folk skrattar, tycker det är jätterolig, jättebra, fin film. Alltså vi har ju fått jättemycket liksom så här, alla gillar den.
Mm.
Och den är ju väldigt bra. Och det är spännande att få vara med om liksom, när någonting man gör väcker så mycket känslor i en. När någonting man, ett val, men någonting man fattar ett beslut om och så gör man det och så väcker det liksom jobbiga saker igen. Och som du säger att du har den här liksom förmågan att självreglera och stanna upp och inte bli helt kidnappad.
Ja, och bli medveten om att jag har ett gäng väldigt begränsande tankar.
Mm.
Som jag fick en chans att få syn på och utmana.
Mm.
Det är ju den här, du vet, elefanten som står fastbunden i plaststolen. För att den är så van liksom, från när den var en liten bebiselefant och var fastbunden. Och då kunde den inte ta sig loss, så att nu försöker den inte ens. Så jag tänker att den här liksom, bilden av att jag inte får synas, det är ju en sån här plaststol.
Mm.
Det är inget riktigt. Alltså, vi lever ju inte i ett samhälle där, det finns ju faktiskt samhällen där jag hade kunnat bli dödad. För att, du vet, vi gjorde den filmen vi gjorde. Mm. Men så är det ju inte i Sverige.
Nej. Den kommer att stoppas i de länderna.
Ja, men så när vi liksom gör så här Saudi-versionen så blir, då får jag kanske ha ett par hotpants istället.
Ja, eller heltäckt slöja.
Precis.
Kanske snarare. Och du lyfter upp slöjan en aning. Visar lite. Vet du om att jag faktiskt har jobbat, bara helt ovidkommande, men jag har jobbat med alltså ett projekt som var underställd den saudiarabiska myndigheten, kom jag just på. Det känns ju märkligt idag. Det har faktiskt en gång i tiden varit anställd. Och dessutom haft med Saudiarabien att göra det.
De kan inte ha gjort någon bakgrundscheck på dig.
Nej, antagligen inte. Det kom ju några sådana här, de kom ju på besök till kontoret, kommer jag ihåg. Sprang runt där, prinsar och allt vad det var. Ja, nej, men det var bara en jättekonstig parentes. Vet du, jag känner så här att min puls börjar stiga igen. För nu skulle jag vilja sätta ord på det här, liksom knyta an till det som jag pratade om i inledningen här. Jag vet inte vad jag ska säga, men för många år sedan så svek jag min man ganska rejält. Och det handlar ju om att jag var otrogen. Och när det här uppdagades så var det ju förstås, det blev väldigt dramatiskt. Det var väldigt så här starka känslor för de inblandade. Och det som hände efter det här var att jag hade bestämt mig för att jag skulle lämna min man. Det finns ju en massa lång historia runt det här förstås, men den ska jag inte dra. Jag hade bestämt mig för att jag ska lämna min man, inte för den här andra mannen som jag hade träffat. Absolut inte, men min man, så jag säger till min man så här, ja men jag vill skiljas. Ja, fast det kan inte du fatta beslut om ensam, säger han. Utan vi var ju två som gick in i det här giftermålet, det här äktenskapet. Och om vi ska skiljas så ska vi också vara två som fattar det beslutet. Så att han tog mig liksom typ i handen och sen så åkte vi hem och så pratade vi om det här. Jag kan säga att det tog ju ett par år att prata om den här händelsen. Men det som hände och det som gjorde att jag kom så oerhört i kontakt med min egen sårbarhet var just den här att vara den som sviker, att vara den som beter sig illa mot andra människor och just i sin liksom närmaste relation, gjorde att jag blev helt naken och blottad och fick syn på mig själv. Alltså på hela det som jag kallar mitt jag på ett sätt som jag nog faktiskt aldrig har blivit tidigare. Och det var så starkt. Jag kommer ihåg en situation där jag sitter på baksidan av huset på berg där vi bodde då, uppe på ett berg, solen gassar. Jag sitter där ute ensam, dricker te och känner att luften är fri. Alltså nu har jag blottat mig, nu har jag visat vad jag har gjort. Berättat om mitt svek, jag har svarat på frågor. Jag har sagt, så här ligger det till, så här har det sett ut, så här är det. Och jag håller upp mina händer så här, jag verkligen, det fanns inga försvar, det fanns inget, jag var helt öppen. Kan du känna igen dig den här, att blotta sig så inför sig själv och för någon annan?
Alltså det du beskriver är ju liksom den här kapitulationen.
Ja, att jag flyr inte. Jag är här i all min uselhet, i allt. Det var både kärlek, det var rädsla, det var skam, det var tacksamhet för att det här hade uppdagats. Det hade pågått en tid och jag mådde jättedåligt av att ljuga. Att dölja, att inte vara öppen. För mig är ju liksom ärlighet, öppenhet, renhet i relationer. Det är ju liksom, det är det viktigaste som finns.
Mm.
Det här att få det att bli blottlagt. Även om det liksom skedde på priset då, till priset av min, jag menar att det var skam, att det var jag som hade gjort så mycket fel. Orsakade honom smärta och allt vad det innebar liksom. Så ledde det ändå till, för min del, att jag kom i kontakt med mig själv på ett sätt som, jag har väldigt svårt att sätta ord på det. Men det var liksom, luften är fri, det är rent. Det var som att jag var i kontakt med, alltså det som det är att vara människa.
Mm.
Att vara en levande varelse i universum. Alltså, det låter jätteflummigt kanske, men det var en av de starkaste ögonblicken i mitt liv. Just den där stunden där ute på klippan.
Men jag tror att det är ju i bakvattnet efter en väldigt omvälvande situation där man liksom inte har kunnat låtsas längre. Alltså där alla fasader har rämnat på något vis. Det är ju i det tillståndet som man får en chans att se sig själv för ett ögonblick. Jag berättar ju i boken om när jag blev uppsagd. Jag har blivit uppsagd två gånger. Men första gången så var det liksom världens trauma. Liksom. Det var otroligt jobbigt. Och var ute och åkte bil så här sent på natten och kör fram till ett rödljus och blir förvånad över att rödljuset liksom slår om till grönt. För jag kände att jag var ju så värdelös och usel att det var som att jag liksom inte fanns. Jag tyckte inte att jag förtjänade liksom att, jag tänkte att jag borde ju få stå kvar här tills någon annan som förtjänar att få köra liksom här överkorsningen kommer.
Mm.
När jag landade den tanken så insåg jag liksom att jag är på botten. Eller liksom jag är, det här är liksom allt som jag tyckte var viktigt, liksom allt som jag trodde var jag, var liksom, det hade rasat. Och i mitt liv var det så under en ganska, ja men under typ ett, på mindre än ett år så hade jag skilt mig. Och i samband med skilsmässan så var det, ja men ett gäng vänner liksom som inte tyckte att man skulle skilja som försvann. Sen blev jag med jobbet. Och jag hade liksom rätt mycket av mitt sociala sammanhang på jobbet. Det var liksom mycket av dem jag umgicks med. Och jag hade ju liksom min sociala status då via jobbet. Så att det var på något vis som att det var inte sådär så att att det var någon sorts byggjobbare som kom och knackade på. Och sa, ja, men vi tänkte så montera ner den här väggen som du har byggt upp. Utan nej, nej. De kom så här, hela jävla teamet in med så här 17 så här wrecking balls. Och bara gick loss. Min kompis Åsa Plessner sa en sån himla fin sak några år senare. Och det var att det är i mörkret som vi hittar kraften att vända oss mot ljuset. Och jag tror att om jag inte hade hamnat på den här botten där liksom, jag kunde inte ens låtsas att liksom jag var lyckad. Eller att saker var som de skulle. Eller att jag, ja men du vet. Utan nej, jag hade misslyckats på alla fronter. Det har gått åt helvete. Och från det så fick jag liksom en chans att bygga upp en autentisk version av mig själv.
Mm.
Så om inte det där hade hänt, alltså jag fick ett jättestort avgångsvederlag från det här första företaget. Eller jättestort, men det var väl kanske så här, men du vet, 350-400 000 spänn liksom. Och jag minns att jag någonstans, om det var 7 eller 8 år efter, började känna så här, ja, jo men det var nog värt det. Alltså jag hade nog varit beredd att betala dubbelt så mycket för att slippa förnedringen innan.
Mm.
Och efter 2 år så vet jag att jag reflekterade över liksom, den här smärtan är fortfarande akut. Och jag vet att efter 7 år så var det att nu gör det inte ont längre.
Mm.
Nu kan jag vara tacksam för den här upplevelsen. Och idag är det så här, men herregud, om jag inte hade blivit uppsagd hade jag aldrig fått göra. Jag hade aldrig fått naken chocka tillsammans med dig på i våran film. Mm. Nej men herregud, det var ju liksom allting hade ju blivit så jäkla fel. Så att det som hände, det var ju liksom, ja men universum som bara, nu har du gjort så jättemycket fel så länge, så att nej, du kan inte få fatta beslut längre, utan nu kliver vi in, surru.
Tar över.
Ja.
Men är det inte, ja men just det här som du säger, att det här med att skapa och bygga upp en autentisk version av sig själv. Det är väl just det här som Åsa var inne på, det, att man måste in, alltså vara i mörkret för att kunna vända sig mot ljuset, eller vad sa hon?
Ja, och det var det jag relaterade till när du satt där på berget och pratade vi lite grann om samma känsla, eller har du en annan... Vad var liksom lärdomen? Eller vad?
Nej, men det var, för lärdomen var ju att jag, alla mina försvar, alltså den som jag trodde att jag var, den var borta. Den var, alltså att jag fick börja om från början med mig själv och framförallt i relation till, eller framförallt med mig själv och med min man såklart. Och det i sin tur, även om det tog 2 år liksom att, för oss att bearbeta den här händelsen, så var det ju, alltså det blev ju bara bättre och bättre. Och idag har ju vi, alltså vad som än händer, så är det ju liksom, vi har ju det där att jämföra med, om man säger så.
Mm. När man har så, när han inte vill tälta, då har du det där att jämföra med.
Just det. Nej men det är sant, och det gjorde ju oss starka. Och jag fick ju tillbaka min kärlek till honom, min respekt, min beundran. Jag började se honom med nya ögon. Och han gjorde en massa kloka saker där. Inledningsvis var han väldigt, väldigt, väldigt stark i det här. Och tog ledningen. Och det var skönt för mig. För jag satt ju där helt kapitulerad. Och var liksom i... Jag hade ingen hud. Jag var hudlös. Det är nog det bästa. Det var liksom väldigt... Både skört och... Inte så starkt då. Jag var inte stark då. Jo, kanske att jag var det också. Alltså att jag var... Men skör och skörstark kanske. Och
man kan inte vara stark öppen utan att också vara skör, nej, tänker men, jag.
Mm.
Det är väl som det här med liksom mod och sårbarhet. Att man kan inte vara modig utan sårbarhet. Man kan inte vara stark utan att också vara skör.
Just det.
Och kanske att man är som starkast när man är i mest kontakt med sin skörhet.
Mm.
Även om det kanske inte riktigt känns så.
Det känns inte riktigt så. Men sen alltså att våga vara i det tillståndet. För att det jag gjorde var ju, det jag aktivt gjorde var att jag beslöt att inte fly.
Mm.
Och jag var öppen med, jag berättade för barnen, för mina föräldrar. Alltså jag berättade för mina vänner, kollegor. Jag var öppen med det här. För att jag tänkte, det här är sån stor grej i mitt liv. Jag kan inte gå runt och bara låtsas som om världen snurrar på som vanligt för mig. För det gjorde den verkligen inte.
Men det är väldigt många som gör det. Och jag tror att impuls, att, ja, att det, och att det ställer till det väldigt mycket. Jag tror att många människor som går runt och beter sig väldigt märkligt har någonting som de egentligen skulle behöva dela med sig av.
Ja, och där är ju... Men det kanske är en av mina styrkor, att det funkar inte för mig. Jag kan inte gå runt och spela teater. Jag har aldrig kunnat, jag har aldrig velat. Och ibland så blir ju det jobbigt för omgivningen. För jag glömmer aldrig, jag var ute med några kollegor liksom. Och sen ska jag under lunchen och sitta och trevligt och så säger jag, jag måste berätta en sak för er. De tog det ju bra, men jag märkte ju att det liksom, intresset för att hänga med mig svalnade ju. Det blir jobbigt för människor, sådär. Och det som jag också lärde mig var ju att det här med otrohet, och det här är ju inte liksom roligt att prata om i så här, men det är ju väldigt vanligt, väldigt, väldigt vanligt. Jag sökte upp en terapeut, eller jag hade redan påbörjat prata med en terapeut, för att min pappa hade gått bort tidigare det året. Så att jag kände att jag behövde prata om min sorg liksom, med någon oberoende. Och när det här blev uppdagat så det är klart att då ville jag ju gå till min terapeut och lyfta det här och prata om det här. Jag hade redan berättat för henne att jag är otrogen mot min man. Och då hade hon sagt så här till mig att ja, men den här terapin här, den ska handla om din sorg kring din pappa, eller hur? Så att vi gjorde liksom en deal om det. Tänkte inte så mycket på det, att ja, men det är väl klart att det ska avgränsas. Det är det ska handla om. Men sen... När det här blev uppdaget, då kom jag till min terapeut och liksom, ja, nu är det ute, nu vet min man liksom, så. Och då såg jag ju på henne att det hände någonting. Och då var hon öppen och berättade att hon hade blivit bedragen av sin man och låg i skilsmässa. Så hon klarade inte av att fortsätta ha den här terapin med mig, så att hon bröt den.
Mm-hmm.
Respektfullt och, alltså det här var...
Det var ju väldigt professionellt.
Väldigt professionellt. Och jag största respekt för henne. Och det var jättetråkigt för mig. För att hon var verkligen en jätteduktig terapeut. Det kände jag på mig. Vi hade ju bara träffats några gånger. Men... Alltså, och jag har ju... Jag blev också lite dömd av vissa människor i min omgivning. Dels direkt. Några som liksom... Där det var uppenbart att de verkligen tyckte att jag hade gjort fel. Sen indirekt att jag fick höra det via min man. Och sen har jag ju, vet ju jag i efterhand, sett och hört och själv stöttat andra när de har berättat om sin otrohet. Och några av dem har ju varit de som dömde mig.
Mm.
Och det ger mig inte den här liksom revanschkänslan att hahaha, du trampade på mig liksom. Nu, vem är det nu som, nej, tvärtom så bara att, ja, vi gör fel. Vi sårar andra människor, vi gör bort oss i livet.
Och det där att de pratade om dig, det är ju ett utslag av det som vi pratade om förra gången. Det här med att vi pratar om människor snarare än om hur vi känner.
Mm.
Det väcker ju liksom jobbiga känslor. När du sitter och pratar om det här så tänker jag så här, men gud, jag måste ringa min man. Jag har ju faktiskt varit ganska så här, besvärlig att leva med de sista veckorna. Varit så här lite...
Och går runt i blåvitrandiga nötta trosor dessutom.
Ja, och så visar jag upp så här rumpan. Nej, men herregud, nu måste han ju få nog. Eller i alla fall som minst liksom se sig om efter annat.
Ja,
precis. Ja. Så det väcker ju... Och jag tänker att om jag inte hade varit i kontakt med den rädslan så hade det ju istället kunnat liksom väcka dömande. Du skulle inte ha gjort så där. Hur kan du liksom ens leva med dig själv om du har gjort det där? Som att man vill att, ja, men det där är bara något som väldigt onda och elaka människor gör. Att det inte är så här vanliga människor som hamnar i sådana situationer. Utan att man gärna vill att det ska...
Ja, det ska vara en annan typ av...
Ja, ja, någon med horn i pannan och kanske en så här svans som de har liksom stoppat in i byxorna. Och,
ja. Ja, men eller hur?
Någon som väser när de
också
pratar.
Sprang på var, det var inte jättevanligt öppet och uttalat, men där jag på omvägar också förstod att det fanns några som var lite rädda för kvinnor då, att jag skulle vara ute efter deras män nu.
Mm.
Så att man får också, ja, det är en väldigt utsatt situation att vara öppen kring såna här etiskt, moraliska och socialt felaktiga beteenden. Mm. Så. Jag försvarar verkligen inte otrohet. och lovade mig själv och min man där och då liksom att aldrig någonsin göra om det. Och skulle jag liksom förälska mig någon annan, skulle jag begå något övertramp, så sa jag både till mig själv och till honom att då kommer du få veta det.
Mm.
Om jag ens liksom skulle så här, du vet, gå och bli lite små nyfiken på någon annan.
Mm.
För att det finns inget, det finns ingen... Nej, jag vill vara ärlig, jag vill leva ärligt. Och jag kanske, för att verkligen kunna göra det på flera plan i livet, inte bara det här att vara liksom otrogen eller inte, så behövde jag behövde sitta där utan hud, att vara, bada i den här sårbarheten. Och det var rätt skönt. Alltså det är det som är min poäng här, som jag vill liksom lyfta. Att trots att det var jobbigt så mådde jag rätt bra även då när det var som jobbigast.
Mm.
Att bara få liksom klä av sig allting, släppa alla skydd och försvar. Jag tror att det är väl där vi ska vara egentligen. Att det finns en kärna i oss som är så där öppna och sårbara och fria.
Mm.
Det finns en frihet i det. Det är länge sedan jag pratade om det här nu. Det var väldigt skönt att få liksom lyfta på locket till den upplevelsen igen. För att första åren så var jag väldigt öppen med det så där. Medvetet beslut. Men sen så kommer man ju ifrån det. Och sen så har man ju annat att tänka på.
Mm.
Liksom, livet.
Nej, men för det är ju en erfarenhet och en upplevelse. Vi gör ju saker som inte är bra. Det gör vi allihop. Men vi behöver liksom inte... Och vi kan välja själva när vi vill dela med oss. Det är alltid en del av den jag är och en del av den erfarenheten jag har. Men jag har liksom ingen skyldighet mot någon annan eller mot mig själv att liksom ha liksom en dekal på kavajslaget.
Nej.
Som talar om att... Och det är liksom inget som definierar mig. Och framförallt ingenting som någon annan liksom har nytta av att döma.
Nej, för det kanske ger en skön känsla för stunden. Därför att det ger mig, alltså den rädsla som poppar upp i mig. Mm. Men då kan jag liksom puff, trycka ner på dig att det är du. Det är
ja, du som har gjort fel. Jag har minsann skitit hemma. Men du har minsann varit otrogen.
Ja.
Eller, ja men du vet, att man försöker att liksom jämföra sig själv och verka bättre liksom.
Ja.
Så jag tror att, och sen är det här liksom, det är ju en rädsla att bli lämnad. Att... Man tänker i otrohet, då är det ju både en rädsla att bli lämnad och liksom skammen att bli förnedrad som vi är rädda för.
Mm.
Så att när man hör talas om det, och dessutom då om det är någonting som är liksom lite i närheten, ja men det är klart att det drar igång.
Mm. Ja, ju närmare det kommer, ju mer utmanad blir man ju så, va? Nej, men när du säger så, då tänker jag också på det som jag tyckte var fint att se, var ju också att min man... Han kanske upplevde skam kring det här. Men han kunde också vara... Jag tror inte att han gick till jobbet. Liksom. Jag vet att han nämnde för någon vän och nära kollega så här på jobbet. Men han var kanske inte lika öppen som jag. Men det var ju också viktigt för mig att vara respektfull mot honom. För många av våra alltså gemensamma vänner. Och han ringde upp sina vänner och berättade. Och jag kontaktade de som liksom är mer närmare mig. Och så där, va? Men han... alltså. Nej, jag tror inte att det var liksom jätteskamfyllt för honom. Och att han liksom vågade ändå liksom lyfta det, prata om det. Men det är häftigt att se. För vi växte ju verkligen i vår relation utifrån det här. Men sen när det hade gått 2 år. Då minns jag att jag vid ett tillfälle när han tog upp det här igen. Och började ställa frågor kring otroheten. Då fick jag upp en signal i mig som sa att. Men nu måste vi släppa det här och gå vidare.
Mm.
Nu börjar det kanske gå över och bli något destruktivt.
Mm.
Så då var jag tydlig med honom och sa det att nu har du har fått alla svar. Jag har svarat på alla frågor flera gånger om. För jag förstår att du behöver det. Men nu sätter vi punkt för det här. Nu går vi vidare i livet.
Mm.
Och då kunde vi göra det. När man är i sårbarhet. När man har betett sig fel. Gjort någonting som skadar sig själv och någon annan. Eller kanske flera andra till och med. Så behöver det inte vara jordens undergång. Trots att det faktiskt kan kännas så. Och att det faktiskt kan bli rent av något riktigt bra utifrån det.
Mm.
Men det hade ju inte blivit om jag hade liksom dragit på mig pansaroverallen. Och jag har gjort fel. Men liksom, så.
Mm.
Det hade ju inte funkat. Då hade ju inte vi kunnat vara tillsammans. Liksom, tror jag.
Mm. Men vi behöver ju både vara förlåtande mot oss själva. Och mot andra.
Mm.
Ju bättre vi blir på att förlåta oss själva, desto lättare blir det för oss att också visa medkänsla för andra.
Ja, det hänger verkligen ihop. Även om det är väldigt svårt att se i sårbarhetens blottade liksom.
För jag tror att hade din man hamnat i en bara total skam, så hade det varit väldigt svårt för honom att göra någonting annat än att bara liksom packa dina väskor och ställa dem utanför dörren.
Mm. Otrohet är nog ett av de här liksom, en av de saker som jag tror att väldigt, väldigt många av oss är väldigt rädda för. Och därför är det svårt att prata om det på djupet. Utan vi har färdiga koncept för liksom det här med otrohet.
Mm.
Att vi tycker någonting som är färdigpaketerat tyckande kring det hela.
Ja, och sen är det ju väldigt ytligt bara. Visst, man kan ju ha åsikter. Men bakom en otrohet så är det ju inte liksom en lycklig relation med två känslosmarta människor.
Nej, det är det ju inte långt ifrån. Mm. Alltså det är ju det som är, det finns ju någonting där bakom såklart. Och det är lätt att döma den som är otrogen. Eller tycka synd om den som har blivit bedragen. Och liksom, så har man återigen då färdiga koncept för hur man möter dem.
Apropå det här med liksom bostadssituationen i Stockholm, så var det en kompis till mig då som sa för jättelänge sedan. Det var någon som skulle separera. Och frågade jag så här, men hur vet man liksom vem som behåller lägenheten? Nej, den som har varit otrogen får flytta.
Ja,
det var liksom,
eller hur? Det är ett sånt färdigt koncept.
Ja.
Du behöver inte tänka tanken själv, det är så självklart. Ja. Liksom. Man köper in sig på det. Ja. Men då skulle vi kanske kunna skaffa några mer känslosmarta koncept. Inte färdigtänkta tankar, men möjlighet att skapa sig en egen liksom, upplevelse. Så.
Mm.
Det är kanske ett uppdrag för, eller det är kanske det vi har gjort med boken. Och det vi försöker göra med podden kanske. Att hitta andra vägar in i att våga kliva in och uppleva. Oavsett om det är sårbarhet eller skam eller vad vi nu pratar om.
Ja, och vi återkommer ju ofta till det här att alla människor gör ju alltid sitt bästa.
Mm.
Men att ibland är vårt bästa rätt dåligt.
Mm.
Och det tycker jag är en sån här grej som hjälper mig att förlåta mig själv när jag inte har agerat på ett optimalt sätt.
Mm.
Ska vi börja avrunda det här härliga samtalet?
Absolut. Och peka framåt mot nästa gång kanske. För då, alltså det var ju så här, när vi hade ju ett avsnitt för några gånger sedan om gränssättning. Och du gick igång på det mer än vanligt, som jag upplevde det. Och fick ännu mer så här, tankar och kring det här. Och vill du berätta lite om vad du liksom ville fortsätta? För vi tänkte att nästa avsnitt fortsätter.
Jo, men det jag kände var ju att vi hade liksom bara krafsat lite på ytan. Att jag fick syn på det här med, men vems ansvar är det med gränser? Ja, men vi har ju liksom hela samhällsstrukturer som går ut på att vi inte ska kunna sätta gränser. Kom jag på.
Mm.
Så det skulle jag vilja prata lite mer om.
Något exempel så är jag med på hur du tänker.
Jo, men om det finns en norm som säger att det ska se ut på ett visst sätt i mitt hem när jag bjuder hem folk, så går det då stick i stäv mot en gränssättning som säger att nu behöver jag vila istället för att städa, till exempel.
Mm. Just det.
I någon sorts banal mikro.
Mm. Där vi alla är beroende och medberoende. Mm. Liksom. Ja, men det är ju jättespännande. Jag skulle också vilja utforska, skrapa lite på ytan i det här. Som jag upplever för min del, att jag har väldigt svårt att sätta gränser för mig själv. Alltså jag kan vara gränslös gentemot mig själv. Trots att jag då tycker att jag är tydlig och sätter gränser utåt.
Mm.
Och det har ju liksom inte alltid varit så bra för mig. Så vi har två ingångar, minst. Fortsatta ingångar i gränssättning.
Mycket spännande.
Mm. Då pratar vi vidare när vi pratar vidare helt enkelt om det.
Det gör vi.
Ja.
Mm. Hej hej.
Hej.